välkomna till avsnitt 12 är det faktiskt av Lärarpodden. Mm.
Trots det långa uppehållet.
Trots det långa uppehållet så har vi inte gått bakåt i antal avsnitt.
men matte.
Precis. Ja, ja nu, ett år ungefär har det gått sen senast. Vi återkommer till varför. Men vi kan berätta att idag har vi för första gången vin när vi spelar in.
Jag tänker att det är en bra tradition faktiskt. Vi kör på det här i fortsättningen.
Ja, i alla fall om vi spelar in på fredag eftermiddag som vi gör idag. Om vi spelar in på måndag morgon, jag vet inte hur det skulle gå till. Men,
alltså det skulle vara, ja, men jag börjar inte förrän vid 10:30 på måndag förmiddag skulle funka, men det skulle inte funka med vin. Och ja. Sen har jag ettorna så det kanske skulle vara ganska skönt. Ja, hur som helst. Idag har vi vin.
Idag har vi vin och vi är som sagt tillbaka. Jag har väl kanske inte haft sådär jättemycket ursäkt. Eller ja, jag har ju fått en dotter.
Ja, det har ju tagit lite tid kan jag tänka
det, mig. Det tar lite tid i anspråk. Framförallt så är det lite sådär att så fort man har lite ledig tid så är det ofta att man däckar framför tvn. Inte att man sätter sig på tunnelbanan och åker hem till dig.
Nej.
Vad är din ursäkt?
Min ursäkt är att jag tydligen är en förbannad klenis.
Jaså?
Ja, nej, men för ungefär ganska exakt ett år sedan, så ett år minus en vecka, så tog en kollega mig åt sidan och för att ha ett allvarligt samtal. Och,
hashtag allvarligt samtal.
Hashtag allvarligt samtal, precis. Och sa, kära kollega. Sa min kollega. Har du tänkt på att du kanske inte mår så himla bra? Jag bara, nej, vadå? Jag kanske är lite trött och stressad, men det är väl alla, sa jag. Och ungefär samtidigt som jag sprang runt i cirklar och rättade prov. Men hon fick mig i alla fall att till slut förstå att jag kanske hade stressat lite för länge och fick mig att ringa företagshälsovården bara för en kontroll. Liksom. Man kan göra lite stresstester och sådär. Och ja, de sjukskrev mig. Jag fick inte gå tillbaka till jobbet efter jag hade gjort de där stresstesterna. Och sen fick inte jag gå tillbaka till jobbet förrän höstterminen började.
Så hur länge var du borta då?
Jag var borta från slutet av januari till mitten av augusti. Och sen så har jag börjat jobba, började 25% och då hade jag nästan inga arbetsuppgifter. Utan jag gick mest runt och
vekpapper och
ja, precis.
Tittade över folks axlar och sa vad de gjorde fel och sånt.
Fikade en massa. Och sen så långsamt trappat upp och nu är min sjukskrivning helt slut och det tog ett år. Jag trodde att det skulle ta kanske en månad eller så, men det tog ett år innan jag var tillbaka helt.
Känner du dig återställd?
Ja, ganska. På många sätt mår jag mycket bättre nu än innan. Naturligtvis, annars hade det varit meningslöst att vara sjukskriven. Men jag känner ju att jag fortfarande är ganska stresskänslig och sådär. Och att jag tappar koncentrationen. Och
har du fått några liksom mekanismer eller vad man ska säga?
Verktyg?
Några verktyg om vi ska använda riktigt hela lärarhögskolans språk för att handskas med det här.
Ja, lite, det har jag ju. Jag fick gå kurser i medicinsk yoga och sådana där saker. Avslappning och stresshantering och så. Men framförallt har det väl handlat om att få en lite mer nykter syn på jobbet och vad man kan göra och vad man inte kan göra.
Man kan lära folk lite saker men man kan inte rädda världen.
Ja, ungefär. Och jag har ju aldrig tänkt på mig själv som en overachiever utan snarare som en latmask. Och det gör jag ju fortfarande. Jag planerar inte alla mina lektioner. Ofta går jag ju bara dit och kör. Och jag har skrivit, kanske prata om Shakespeare på ett vårt dokument. Och så går jag dit och så gör jag det.
Någonting som jag förut inte skulle göra, eller skulle kunna göra. Eftersom inte jag kan så mycket om Shakespeare.
Men du, jag har lite powerpoints du kan få. Vilket vi är också någonting vi kommer att återkomma till senare. Inte Shakespeare, men PowerPoint. Nej, men det jag insåg väl efter ett taget. Och det är väl lite det som är ganska vanligt med folk som dras till läraryrket. Att jag tar ganska mycket ansvar för att saker ska fungera i skolan. Och saker inte funkar så försöker jag få det att funka. Om jag ser att en elev mår dåligt så kan jag inte bara släppa det vidare. Om jag inte är helt säker på att någon annan plockar upp det. Och sådär. Och det slutade med att jag gjorde ganska många andra människors jobb.
Ja, det är den avgränsningen som jag känner är liksom nästan det viktigaste. Att man vet var ens arbetsuppgifter börjar och slutar.
Precis.
Och var andra människors arbetsuppgifter börjar och slutar. Och både i förhållande till arbetskamrater men också i förhållande till ledningen. Att man vet liksom, okej, här slutar min befogenhet eller här slutar mitt ansvarsområde. Det här måste jag skicka vidare uppåt ledningen eller liksom horisontellt. Att det här slutar mitt ansvar för den här eleven. Det här ska skickas antingen till liksom kuratorn eller till föräldrarna eller till någon annan.
Mm.
Men jag kan inte gå på räddningsuppdrag längre.
Nej, precis. Och jag kan ju inte säga att jag helt och hållet har slutat med det när jag kommer tillbaka. För att på något sätt så måste man hitta en balans där också. För att jag vill ju inte bli den där läraren som inte bryr sig.
Nej, och det, där kan jag känna att det, alltså det finns verkligen en ganska stark motsättning. Där, eller motsättning, det finns en problematik där i att de lärare som bryr sig väldigt mycket, eller för mycket, bränner ut sig. Medan många lärare som liksom bryr sig chi om eleverna och inte bryr sig så mycket om sina arbetsuppgifter, de kan tugga på år efter år.
Ja, för de behöver ju inte vara ett särskilt tungt arbete.
Nej, lägger man inte så mycket i prestationen, det är ju lite så med lärare att det blir väldigt mycket vad man lägger i det själv.
Mm.
I och med att vi är så pass oreglerade.
Ja, och man kan ju köra samma, man kan gå ut bara utifrån en lärobok eller man kan köra samma lektionsupplägg år efter år. Och det blir kanske inte så himla bra.
Det blir inte, förlåt, jag ska inte knäcka fingrarna.
men det behöver inte bli så katastrofalt dåligt heller. Om man framförallt bara bränner inte ut sig. För det är väl det där också. Jag tycker att jag jobbade ju inte 10-12 timmars dagar eller sådär som man hör att folk gör. Jag kunde låta prov gå, ligga orättade tills jag fick tid med dem. Men jag kunde inte sluta engagera mig och bry mig för mycket.
Nej, och det är väl, alltså, det är väl lite där.
Humble brag.
Ja. Men alltså jag skulle säga det att liksom, jag tror att det är nog lättare att bränna ut sig emotionellt än vad det är att bränna ut sig fysiskt. Det liksom,
och det tar ingen tid att komma tillbaka.
Ja, och jag har aldrig känt, jag har ju bara jobbat i 2 år och nu har jag varit hemma en månad och känner mig redan liksom stärkt kan man säga. Eller liksom, jag känner mig mer avslappnad. Men mitt problem har liksom hela tiden mer varit att jag har legat och snurrat i sängen än att jag har drunknat i prov liksom.
Ja, jag håller med. Så när jag prov eller uppsats så då har jag kunnat se ganska nyktert på det. Ganska tydligt. Nej, men okej. Jag snabbrättar det här. De behöver inte kommentarer på allt. Det är okej. De läser dem ändå inte. Eller okej, men nu har jag allt för mycket att göra. Då får de jobba i böckerna och så får de se lite film medan jag jobbar i kamp. Nej, men, så,
men nu är allting bra.
Ja, men nu är det definitivt
mycket bättre. Solsken och fjärilar. Fast jag hörde
muffins
att,
och vin.
Ja, fast jag hörde att katten på den skolan åt upp kaninungarna.
Det är en hemlighet. Men ja, katter. Ja, som en liten läxa här kanske. Katter är inte trevliga djur.
Jo, det är de visst det.
Om katter såg ut som grodor så skulle man se vilka egoistiska små fascister de egentligen är. Men stil är vad folk kommer ihåg.
Men så Terry Pratchett. Så du har någonting emot grodor också?
Men grodor är ju charmiga, men de är ju inte söta liksom. Och framförallt är de inte lika elaka som katter.
Anyway, we digress.
Och det har inget med vinet att göra överhuvudtaget.
Nej, inte efter ett halvt glas. Eller jag vet inte, du kanske är lite känslig med det. Men jag tänker att vi ska ta en liten paus här. Eller vill du tillägga någonting?
Nej, en liten paus och sen så ska jag komma med lite heta tips på hur man inte hamnar där jag hamnar.
Bra. Skål då, vi har fyllt på glasen. Jag har gått
på rätten. Tänker inte tala om för vilken gång i ordningen.
Det är första gången vi fyller på. Första påtåren.
Ja, ja, nej, men jag skulle ju dela med mig lite av mina nyfunna visdomar här.
Mm.
Ja, alltså till att börja med...
ska vi göra som en lista?
Ja, till att börja med punkt ett.
Punkt ett. Så kan jag lägga in lite fint ljud också. Punkt ett. Get fly. I got six
jobs. I don't get high. Punkt ett.
Mm.
Det är ganska svårt att inse själv när man är på väg in i väggen. För att, jag vet inte varför, men det är det. Man kan försöka tänka lite på lite sådär... Om man har svårt att koppla bort jobbet när man går från jobbet och ligger och vrider och vänder sig och grubblar, det är ett dåligt tecken. Om man känner sig otillräcklig på jobbet ofta, så är det ett dåligt tecken. Om man blir sjuk hela tiden, alltså förkyld eller luftrörsinfektioner eller vad det nu är, det är också ett dåligt tecken. Börjar man sova sämre är ett dåligt tecken. Det finns betydligt fler och det finns stresstester som man kan göra som finns på internet. Och
var kan man hitta dem?
Jag tror att det är på Karolinskas hemsida, men jag är faktiskt inte helt säker. Men vi kanske kan...
Man kan alltid gå in på 1177.se och
precis.
Söka på stress.
Precis, det kan man göra.
Gå inte in på Flashback eller nej. På den värre sidan, den mycket värre sidan, familjeliv.
Nej, håll er långt borta från familjeliv. Om ni känner igen er på den där, så betyder det förmodligen inte nödvändigtvis att ni är utbrända. Det kan bara vara så att ni är lärare. Men
vill du testa? Gå in och testa om du är lärare.
Ja. Precis. Men grejen är så här, vi har alltid fått lära oss att lärare är ett väldigt stressigt yrke och så där, och att man bara får förvänta sig det, men det är inte sant. Vi har faktiskt rätt till ett rimligt liv och en liksom avslappnad fritid. Man ska kunna känna sig utvilad efter en vanlig liksom, kväll när man är tillbaka till jobbet dagen efter. Inte varje gång, man har stressiga perioder såklart, men generellt. Och sen så är det viktigt, det var punkt ett. Och sen så viktigt...
Punkt två. Get it, get fly. I got six
jobs. I don't get high. Punkt två, att vi har lite koll på varandra. För det här är också någonting vi alldeles strax ska prata om. Vikten av att vara en bra kollega. Man kanske inte märker själv när man är på väg att gå in i väggen, men ens kollegor märker förmodligen att man inte tycker saker är roligt längre, att man alltid är trött, att man är sur hela tiden.
Neggig,
precis.
Det är också som vi ska komma till, att det är bra att vara en bra kollega. Det är, om man har en väldigt negativ grundinställning, så blir det svårare för ens arbetskamrater att se när man, om det går dåligt, för att då har de inte att jämföra med.
Precis, så försök börja med att vara lite positiv. Var glad på jobbet.
Så att det märks när det blir utbränt.
Exakt. Men ha lite koll. Fråga hur era kollegor mår. Om ni är oroliga för en kollega och den kollegan inte responderar när ni försöker ta upp det, gå till rektorn. Gå till skyddsombudet. Och prata och försök få någon annan att nå fram till personen. För att gå in i väggen är faktiskt ganska allvarligt. Jag trodde inte det innan. Eller i början i alla fall. Jag tänkte att jag var lite trött och sådär. Det löser sig säkert.
Ja, nu går jag lite från ordningen här. Men jag måste ändå säga att från det jag har hört från de jag känner andra som har blivit utbrända, så känns det ändå som att du har kommit tillbaka relativt fort. Som att du måste ha liksom sett det i okej god tid ändå, för att de andra som jag känner som har blivit utbrända har liksom haft en tuffare väg tillbaka, men en längre väg tillbaka.
Ja, det sa de faktiskt på företagshälsovården också, att de kallar mig för en success story, och det trodde inte jag, för jag har gått hela året och känt mig jävligt misslyckad, och det här har varit längsta året i mitt liv liksom. Men
skottor? Ja. Nej.
Men man får ju låta det ta tid helt enkelt.
Mm.
Men det viktiga är att vi måste ta hand om varandra. För läraryrket är ganska ensamt om man inte gör det. Ingen människa är helt enkelt.
Nej. Hade du fler tips? Var det bara två?
Ja, alltså resten av tipsen kan man säga kommer på nästa ämne här. Det här när vi ska nu prata om vikten av att vara en bra kollega.
Okej. Så punkt tre. Vikten av att vara en bra kollega.
Här är en ganska rörig lista, känner jag.
Ja, verkligen. Vi
klipper bort alltihopa. Punkt 5, var strukturerad.
Fast punkt 4 då?
Ja, men nu är vi på punkt 4 igen.
Nej, men vi var ju på punkt 3.
Jaha.
Nåväl. Punkt 4, drick vin.
Ja.
Det var väl också någonting som du började med under året?
Ja, vad skulle jag göra?
Liksom? Ja, nej, men det är ändå intressant att börja med, eller, intressant, börja med vin i 30-årsåldern är ju...
Ja. Men jag har tagit det till mitt hjärta.
Och jag är nöjdare än många andra. Mm. I alla fall, vad var ämnet?
Vikten av att vara en bra kollega.
Vikten av att vara en bra kollega. Vad menar du med det? Vad menar du med en bra kollega? Eller arbetskamrat som vi säger här i lärarpodden.
Ja, jo, vikten av att vara en bra arbetskollega.
Okej, okay, det är en kompromiss, vi kör på den.
Precis, medlärare. Medlärare, vikten av att vara en bra medlärare.
Medpedagog.
Ja, precis. När jag började jobba, mitt första år som lärare är ju tufft för många.
Men vilket år var det här?
2009-2010.
Mm. Endast jag... lärare pratar om två år när man frågar vilket år det var.
Ja. Jag blev väldigt väl omhändertagen när jag började på min skola. Vi hade regelbundna ämneslärarträffar där jag blev lyssnad på från dag ett. Istället för, som jag var rädd för att jag skulle bli lite mästrad och ja, du kommer direkt från lärarskolan, du kan ingenting. Så var det, vad roligt, lite nya idéer, vad tänker du? Och ja, men jag blev behandlad som någon som var kompetent långt innan jag kände att jag kanske var kompetent.
Mm, ja, men det där känner jag igen, att det fanns en positiv inställning som jag kanske inte alls faktiskt förväntade mig. I och med att jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt grön.
Mm.
Så var det liksom som att man faktiskt hade en röst från början. Fast man kanske egentligen inte förtjänade den. Men det gjorde att man snabbare fick den där rösten.
Ja, precis. Snabbare fick något att säga.
Ja.
Och mina ämneskollegor delade med sig av material och idéer. Och läste igenom mina provuppgifter och kom med synpunkter så att jag inte kände mig så förbannat vilsen som man ändå kan göra. Och det underlättade jättemycket och jag är oändligt tacksam för det. Att jag fick ställa samma dumma frågor om och om igen för att allting är ju nytt.
Mm. Liksom. Ja, och det, alltså, så är det ju på alla arbetsplatser. Men lärare mer än någonting annat, eller nej, kanske inte mer än någonting annat, men mer än många yrken tror jag. Så det är så himla mycket.
Mm.
Och allting bygger så mycket på rutiner och på liksom, hur jobbar vi här? Hur gör vi?
Mm.
Liksom,
mycket oskrivna regler också.
Ja, mycket oskrivna regler. Och liksom, när man tror att man har lärt sig allt så dyker det upp en friluftsdag. Eller så dyker, nej, men, eller så dyker det upp liksom, ett möte som man har, som bara ligger en gång om året. Eller så dyker det upp...
nationella provet första gången.
Precis, nationella provet första gången. Det kanske man inte har förrän liksom, man har jobbat i 2 år. Så har man liksom... Så var det för mig. Jag jobbade 1,5 år, eller 1 år i alla fall, innan jag skulle vara huvudansvarig för nationella proven.
Mm.
Så då kom ju det som en ny grej. Och liksom. Allting, det, jag tror att man liksom, för att bli färdig, eller vad man ska säga, om man som jag jobbar på högstadiet så måste man gå en hel cykel, åtminstone. Alltså verkligen. 3 år innan man är fullärd, eller man är absolut inte fullärd, men man kanske i alla fall är... införstådd med hur allting fungerar på en skola.
Men att följa en klass liksom, genom ett stadium, då har man hyfsat bra koll. Jag tror att det tog så lång tid för mig att sluta känna mig som nyexad. Faktiskt. Men en vän till mig har precis börjat arbeta som lärare på en skola som inte alls har samma härliga gemenskap.
Som du och jag har utsatts för.
Precis.
Fast motsatsen inte utsatts.
Ja, som vi välkomnades in i.
Mm.
På hans skola så är hans ämneslärare, eller ämneskollegor, de sitter och jobbar för sig och de har inget riktigt samarbete. När min kompis då ber om hjälp om med någonting så får han bara exakt det han ber om men inte så mycket mer. Och man vågar ju inte be om hjälp om man inte välkomnas.
Nej, alltså man slutar ju fråga efter ett tag.
Det gör man ju verkligen. Och sen så, ofta så har man ju ganska mycket, mycket bättre koll än vad man tror att man har.
Ja.
Men man behöver få det bekräftat. Man behöver att någon som har gjort nationella provet 4 gånger minst läser igenom ens instruktioner eller vad det nu är och säger men det här täcker in allt.
Mm.
Man behöver att någon läser igenom ens uppgifter och att man kanske rättar tillsammans och sådär.
Mm. Men det får han inte.
Nej, och det gör mig väldigt förbannad och besviken.
Ja, men också lite sådär, alltså oförstående kan jag känna. För att det är väldigt lite av min tid går åt att hjälpa andra. Eller liksom, ja, bortsett från eleverna då, för det är all min tid. Ja. Nej, men väldigt lite av min tid går åt till att hjälpa arbetskamrater med olika uppgifter. Kanske bortsett från att hjälpa till med dataproblem, men det tycker jag är ganska roligt att jag har blivit liksom någon slags dataexpert fast än jag egentligen inte kan någonting om datorer. Hur som helst, man får så mycket mer tillbaka. Alltså, det är liksom mängden tid jag har sparat på bara sådär att jag har suttit med och ska göra ett prov och så kommer någon och bara, eller jag har en arbetskamrat, en kollega i spanska som liksom, jag sitter där och ska skriva ett prov och så får jag ett mejl från henne, ja, jag har gjort åttornas prov.
Ja, men precis.
Då har jag helt plötsligt sparat en arbetstimme liksom. Och det är ju för att jag har gjort sjuvernas prov till henne.
Ja.
Eller liksom delat med mig av det. Och över hela liksom linjen så är det så att gör man någonting för någon som tar 5 minuter så kanske man får tillbaka 5 minuter gånger 10. Man sparar så otroligt mycket tid på att hjälpa varandra.
Ja, och det man gör blir ju bättre också om man får liksom... Jag kanske gör en uppgift och så tycker jag, eller ett moment, och så tycker jag att det här funkar jättebra. Och så skickar jag det till en... För några veckor sedan hittade en bra novell på internet som jag använde. Som jag vet var med i nationellt prov på högstadiet. Den elektriska flickan av Ulf Nilsson.
Jag har nog läst
det. Ja. Och sen så skrev jag lite frågor till den. Och så skulle tänkte jag som en uppgift som eleverna kan ha som läsförståelseuppgift. Och den är så lätt att dela med, så skickade jag ju runt den till mina kollegor som då kunde använda den när de fick en lektion över eller om de kände att de behövde jobba lite läsförståelse. Och så fick jag ett projekt i språksociologi tillbaka från min kollega. Som jag då ändrade lite för att det skulle passa till just min klass. Och sen så visade henne mina ändringar och då tyckte hon att det var bra ändringar. Alltså, ens egna uppgifter blir ju bättre av att man får diskutera dem med kollegor.
Ja.
Och sen så handlar det om att man inte uppfinna hjulet om igen.
Liksom. Ja, alltså jag skulle inte orka jobba på det sättet.
Nej,
alltså.
Och så tråkigt också.
Mm.
Och när jag känner att jag har gjort någonting bra och skickar ut det till mina kollegor och de använder det, då känner jag mig ännu bättre.
Ja, precis. Det handlar ju lite om att, alltså, allt till syvende och sist handlar det om att man ska känna sig som en jävligt bra person.
Ja,
som lite bättre än andra.
Ja. Och ja, precis, när man skickar en uppgift till kollegor och de säger åh tack, gud vad bra, nu hjälpte du mig verkligen.
Mm.
Då känner man sig ju som Gud.
Ja, jag vet inte exakt hur Gud känner sig, men
men ungefär så känner sig Gud.
Okej. Okay.
Mm.
Ja, det är en bra känsla.
Det är en bra känsla. Ja, och det är en bra känsla att hjälpa någon. Så
ja, och jag är ju väldigt förtjust i också det som jag tror att den officiella termen är det utvidgade kollegiet. Mm. Det vill säga främst det man hittar på internet. Alltså, ja, jag är med i både grupper som handlar om svenska och som handlar om spanska, som handlar om läsning och så vidare. Och man får så otroligt mycket tips där. Ibland kanske lite till och med för mycket så att man känner sig lite så här liten. För att man...
Ja, för att man inte alls är lika bra.
Precis, det finns ju vissa, alltså, det är ju så att det finns ju vissa lärare i det här landet som är så ambitiösa så att man liksom storknar. Alltså de är så, det finns så otroligt kompetenta och duktiga lärare. Men så måste ju vara inom alla skrån att liksom man tuggar på där på sitt lilla sätt. Liksom. Och sen så ser man liksom de här stjärnorna.
Precis. För
det finns verkligen lärarstjärnor. Och de delar med sig också. Alltså,
ja,
då kan
verkligen
man få någon som har liksom gjort en lektion 20 gånger och liksom förbättrat den till perfektion.
Mm.
Lägger upp det i en liksom ett delat dokument och så här, varsågod, istället för att man själv då också ska sitta och göra det 20 gånger liksom.
Precis, för att det handlar inte om prestige riktigt vårt yrke, det handlar faktiskt om eleverna. Någon måste tänka på eleverna. Och där tror jag vi har namnet på den här podden. Någon måste tänka på eleverna. Nej, men det handlar ju ändå om att vi vill väl ändå elevernas bästa. Det är väl därför vi är här, hur präktigt det nu än faktiskt
lämnar. Det var så himla tjåligt tyckte jag. Alltså, Jag vet inte. Alltså på ett sätt så jag kan tänka mig när man är så ambitiös som den här personen var, så kanske man liksom till slut blir lite så där ogin mot andra, för man känner att
man har alltid varit den i grupparbetet som får driva arbetet.
Ja, men precis. Man har varit det liksom genom 9 år grundskola, 3 år på gymnasiet och 5 år på högskolan. Kanske man är lite trött på det. Men det var en kvinna på när vi hade en för något år sedan så hade vi ämneslagskonferens i kommunen. Jaha. Så jag fick träffa spansklärare från andra skolor och sådär.
Gud, vad roligt.
Det var jätteroligt. Tyvärr så la de ner det sen av tidsskäl såklart. Men hon hade gjort det mest gedigna liksom spanskarbetet jag sett. Det var 30-40 sidor med uppgifter som liksom spände från små uppgifter där man skulle träna ord till liksom större skrivuppgifter och gruppuppgifter, taluppgifter, allt möjligt. Och det var otroligt. Det var liksom lärobokstandard i princip. Och kanske planerade hon att göra till en lärobok, jag vet inte. Men jag frågade henne, ja men var hittar man det här då? Eller någonting i den stilen. Och då sa hon, ja men i princip att ja, jag har jobbat så mycket på det här så att det här delar jag inte med mig av. Vilket jag känner är så här kontraintuitivt. För att det jag snarare känner är anledningen till att jag inte delar med mig av saker ibland är ju för att jag känner att de inte är tillräckligt genomarbetade. För att
ja,
jag känner
verkligen.
Att om jag ska dela med mig av någonting så vill jag ju att då vill jag att folk ska säga oh, tack, vad bra det var. Inte att de ska säga så här ja, fast det finns 3 felstavningar här på sidan 3 och jag testade det här i min klass och det var jättedåligt och sådär. Så snarare av prestationsångest men inte av liksom nej men vad ska jag, varför inte liksom, vad ska jag med det till?
Jag tänker ju också lite på de som inte delar med sig, att de kanske inte har fått så mycket hjälp i sin
de kanske är som din kompis, att de jobbar på skola där man är lite ogin mot varandra.
Precis, och jag känner att vi måste rädda min kompis så att inte han blir en sån där lärare som, för de får ju inte så här mycket hjälp. De jobbar ju jättehårt och det är ju fantastiskt att de gör de här, det som du beskrev nu till exempel, men de ska ju i så fall göra en sån och sen så få byta med andra lärare.
Ja, men precis.
Och det här är mitt tips till min kompis som jag också har framfört, men att söka upp andra ämneskollegor i andra skolor. Alltså på Facebook finns det ämnesgrupper som, jag kan ju bara svara för svenska egentligen, men den är faktiskt väldigt bra och där läggs det upp väldigt mycket uppgifter. Och man kan ställa frågor och man kan komma med sådär, om man ska köpa in läromedel till exempel, sådär, vad använder ni? Vad funkar på er skola? Vad har inte funkat på er skola?
Jag kan också, om man inte är så liksom allt för känslig, så kan jag också tipsa om spansk lärargruppen som är väldigt bra. Men där det dock råder lite hetsk stämning ibland. Och det har blivit någon slags det är flera som har gått ur i vredesmod efter att
ragequittat.
Jag har ragequittat. Vissa efter att deras spanska har blivit nedgjord.
Det där har hänt i svenskgruppen också för ett tag sedan.
Men det har inte den här utsträckningen. Men just att någon har skrivit någonting inkorrekt på spanska, blivit rättad av någon då som har det kanske som modersmål. Där har man ju en liten ett litet handikapp.
Ja.
Och sen så har det blivit diskussioner hit och dit och mycket helt utan rasistiska undertoner måste jag faktiskt säga, men ändå så där lite kulturella diskussioner om så här, vad har man för diskussionsklimat i olika länder, och så är det ju alltså det kanske är lite högre i tak i Chile än vad det är i Sverige.
Det betyder någonting annat att rätta där kanske, eller
du alltså, det här med rättning tror jag inte liksom, det flyger nog ingenstans, men
nej.
Att man kanske kan ha en lite högre ton i vissa kulturer. Det här låter som att jag för första gången har åkt utomlands i mitt liv och är fascinerad över utlandet. Men faktum är att jag tror att det skiljer sig lite.
En liten kulturkrock i spansk lärargruppen kan man säga.
Ja, och mig stör det inte. Men den är väldigt bra om man inte är så.
Jag kan säga att det här har bara inträffat en gång under den tid jag varit med i svenskgruppen på Facebook. Så låt inte det här skrämma bort er. alla fyra lyssnare. Men, nej, men det var någon som hade skrivit ett syftningsfel.
De hade 4000 medlemmar. Ja. Vi har fyra lyssnare.
Men de hade, någon hade skrivit ett syftningsfel i en, ett meddelande där. Och så var det någon som kommenterade det på ett ganska snorkigt sätt. Och så blev det en diskussion om ifall det någonsin var okej att skriva ett syftningsfel som svensk lärare. Och då är vi tillbaka någonstans på det här med att vara en bra kollega.
Mm.
Det är klart att man kan skriva ett, det till slut handlade det om ifall ett syftningsfel någonsin kan vara ett slarvfel, och det är klart att det kan vara. Det blir talspråk. Man läser inte igenom innan man tycker på.
Men där måste jag ändå säga att jag har varit en väldigt bra arbetskamrat, att jag har svalt det där många gånger, alltså så många personer på mitt jobb, och inte minst rektorn och biträdande rektorn, som har sån vedervärdigt dålig svenska.
Mm.
Och det kan jag säga här, men jag säger det inte till dem.
Nej.
Eller jag säger det självklart inte till mina chefer, men jag säger det heller inte till mina arbetskamrater, för att det är inte riktigt kutym att man rättar folk. Jag kan säga det på kul till en, liksom någon som jag är kompis med, men om man ska vara en bra kollega så ska man inte hålla på och rätta folks språk hit och dit, för det uppskattas inte.
Nej,
och speciellt inte när vi har läst 90 högskolepoäng i svenska och de inte har gjort det.
Precis, och det är faktiskt också så att, och det här känner jag att jag lärde mig när jag började arbeta. Innan dess kanske jag var lite mer av en språkfascist, fast även om jag inte brukade rätta folk så brukade jag kanske tänka att jag skulle vilja. Men språket, och nu kommer jag bli lite högtravande här, är ändå ett kommunikationsmedel, och det är det som är syftet, att vi ska kunna kommunicera med varandra. Och om man säger att någon kommunicerar fel och skrattar åt den personen, så riskerar man att tysta den personen. Mm. Och det har man fan inte rätt att göra. Och det leder ingenstans. Nej. Heller.
Sen så det finns ju en annan del av den debatten, och det är ju att liksom språket förfaller lite.
Absolut.
Och, och jag kan känna sådär att när det kommer uppifrån, när det kommer från ledning och sådär, så tycker jag att de ska skämmas lite för att de inte klarar av att syfta rätt och att skriva ihop rätt ord och sådär. För att det tycker jag, jobbar man på en skola så är det fan ens ansvar. Alltså.
Så är det verkligen. Alltså, i officiella dokument eller i ett brev till sina anställda eller i väldigt mycket. Naturligtvis ska man sträva efter ett korrekt språk. Och anledningen till det är ju inte bara att man vill trycka till folk som inte kan använda ett semikolon, utan att man ska kunna göra sig förstådd. Och ju svårare man har att ta till sig skriven text, desto viktigare blir det att det är korrekt skrivet.
Nu måste jag nysa.
Ja.
Och jag tror att vi måste fylla på vinet också.
Ja. Ja, ska vi ta en liten paus?
Ska vi ta en liten paus?
Men vi kör det.
Mm.
Silence from you is a giveaway. Squalor and smog's not your style. I don't like this place. We better go. Managing panels with your older sister. I am a lazy cat. She is as pure as a cold driven snow.
Ja, då är vi tillbaka igen då. Vinet är påfyllt igen. Jag tror att det där får bli för sista gången, för annars så kommer vi bli lite väl svamliga. Vi kanske redan är det. Vi får se hur mycket jag måste klippa i den här podden. Eventuellt så får jag lägga in någon slags disclaimer när jag lägger upp avsnittet. I alla fall, du hade någonting att tillägga i det förra ämnet.
Ja, det här med att vara en bra kollega. Att jag kan bara berätta hur vi gör på min arbetsplats. Att vi brukar försöka göra roliga saker tillsammans.
Yes.
Ja, ofta är det dricka vin tillsammans.
Ja.
Men ibland äter vi mat också. Man kan gå och spela bowling.
Mm.
Eller man kan göra roliga saker på fritiden. Att det faktiskt underlättar det här relationsbyggandet på arbetsplatsen, som är ganska viktigt som lärare, eftersom vi måste hjälpa varandra så pass mycket. Och då måste vi faktiskt känna varandra ganska väl. Att försöka ha lite aktivitet på fritiden.
Mm.
En AV i månaden kanske?
Ja, jag kan säga att en AV i månaden är lite högt krav för min del.
Men man måste inte gå på varje.
Nej, det är sant.
Att om man försöker ha sådär... Ja, det är vad vi har försökt sträva efter, men det har inte blivit på min arbetsplats heller.
Alltså, våra problem är ju att typ, i och med att jag jobbar ute i Huddinge så är det så här, några... Ganska många bor ute i Huddinge och vissa bor närmare stan som jag. Och vissa bor till och med i stan.
Oj.
Ja, jag vet. Och nu, de, typ alla har ju barn liksom.
Ja.
Men vi försöker. Och ibland så blir det faktiskt till och då blir det oftast ganska bra.
Ja, men man behöver ju inte heller göra, jag vet inte hur det fungerar eller hur det ser ut där du arbetar, men man kanske kan gå ut och äta lunch några stycken.
Nej, det kan man inte göra. Jag jobbar i skogen.
Du jobbar i skogen. Ja. Okej, jag jobbar också lite i skogen, men det finns
lunch. Har ni tid att alltså, jobba på gymnasiet skulle jag kanske börja göra, om man har tid att gå ut och äta lunch.
Alltså det kanske är så att det finns tid någon gång i veckan, men absolut, du ska börja jobba på gymnasiet. Det har jag sagt hela tiden. Det krävdes vin för att det skulle säga.
jag känner verkligen att mitt huvud börjar bli lite sådär fassig, men vi har ett ämne till.
Ja, ska vi övergå till det kanske?
Mm, det står här på pappret tristessvacka.
Ja.
Jag beklagade tidigare att man inte kan ha trippelkonsonanter, eller vill säga liksom samma konsonant tre gånger. För att tristessvacka skulle ju kunna ha tre S, men regeln säger två S.
Men jag håller med, jag kommer ihåg när jag lärde mig det där i lågstadiet att jag tyckte att det var fullkomligt orimligt.
Det är ju väldigt ologiskt.
Snå ett S på det där sättet.
Ja. Hur som helst. Ja. Berätta om den här tristessvackan.
Jag hittade vad det på är det, för någonting. Jag hittade på det ordet idag. Men jag tror att alla kan känna igen sig i det. Att oavsett vad man arbetar med så ibland så tappar man bara sugen fullständigt. Ingenting på jobbet känns roligt. Bortsett från att åka därifrån möjligtvis på eftermiddagen. Att man inte är inspirerad nog för att hålla roliga lektioner. Och då blir inte lektionerna roliga. Och då får man ingen energi tillbaka.
Det kanske till och med är en tristessspiral.
Ja, det är kanske faktiskt är en tristessspiral. Och då har vi fortfarande det där konsonantproblemet. Nej, men jag känner att jag har varit i en sån nu i januari. Och lite extra känslig kanske för att jag är ganska ny tillbaka efter sjukskrivningen. Sådär. Men lite att jag försökt hitta på sätt att ta mig ur det här. För att naturligtvis kan man vänta ute. Alla har de här. Liksom. Och januari är ingen rolig månad för någon. Liksom. Men jag har haft exceptionellt tråkigt på jobbet i januari.
Kan du ge något exempel på hur tråkigt du har haft det?
Jag har suttit sådär. Jag ska planera lektioner så jag bara sitter och stirrar ilsket på ett tomt Word-dokument. Och
sen så trycker du på Alt tab och så kommer Facebook upp.
Ja, exakt så. Men att man kanske får försöka, man får anstränga sig lite utöver. Och det här låter ju inte kanske helt perfekt från någon som precis varit sjukskriven. Men jag skaffar mig en extra arbetsuppgift.
Ja.
Jag bestämde mig tillsammans med skolbibliotekarien, som är en exceptionellt bra kollega.
Person
och bibliotekarie. Att vi ska starta en bokklubb för eleverna.
Mm.
Det här kan inte funka på alla skolor, jag vet inte. Men, och vi har inte kommit igång, så jag vet inte exakt hur det kommer.
Om det kommer funka.
Exakt, men vi har ju 650 elever. Vi lär väl kunna hitta fem stycken som tycker att det är kul att läsa böcker. Det finns ett par i varje klass i alla fall som tycker att det där skulle vara kul, är min gissning.
Mm.
Så vi gick till rektorn som tyckte att det här var en jättebra idé. Det ser ju bra ut i marknadsföringen.
Ja, och det är också där rektorer tycker ofta att idéer där de inte behöver anstränga sig är bra idéer.
Precis. Så jag lyckades få honom att lova att vi skulle få pengar till lite fika till eleverna.
Oj.
Mm. Ja, köpa in lite extra böcker ifall det skulle behövas. Och vi bestämde oss för att jag och bibliotekarien bestämde oss för att vår bokcirkel ville läsa Cirkeln första gången.
För namnets skull.
Ja, och jag vet inte, jag kommer inte ihåg vem det var. Men det är en bra bok som jag kan rekommendera.
Mm. Jag har den hemma för min tjej har läst den.
Ja, det tycker jag att du ska göra. Du kan ju vara med i vår bokcirkel på avstånd. Liksom.
Ja.
Och sen lyckades vi till och med få honom att lova pengar till att gå på och se den på bio. När vi har läst boken.
Mm.
Och det tänker jag är roligt för att det här, dels är det här ingenting som ska betygsättas och det är inte kul med
betygsättning. Nej, men det är helt fantastiskt att göra någonting som inte ska betygsättas.
Ja, och sen så någonting som bara handlar om läsglädje och entusiasm och bara de som vill vara med är med, att man inte behöver tjata. Och nästa bok så tänker vi att Vi tänker ju att en bokcirkel är ett demokratiskt forum. Mm. Vi väljer bok tillsammans. Och ja, att det då borde bli roligt. Så vi ska försöka komma igång, sätta upp affischer redan nästa vecka.
Mm.
Och komma igång nu innan sportlovet.
Jag kan ge dig tips på ett bra affischverktyg på telefonen.
Ja, fantastiskt. Och jag, grejen är att när vi hade kommit på det här och bestämt att vi skulle köra det här, så var jag så pass, jag skulle säga kvittrig. Jag kvittrade. Så glad var jag. Så
och då var ändå inte vin inblandat?
Nej.
Nej,
jag var fullkomligt nykter.
Ofull.
Ovinad. Nej, men då gick jag dessutom till min lektion med min etta, som är ett skärmigt men lite
krävande
och lite oengagerat gäng.
Mm.
Och hade en mycket roligare lektion än vad jag har haft hittills den här terminen, eftersom jag var gladare.
Eftersom du var kvittrig.
Jag var ju kvittrig.
Mm.
Och vi pratade om, vi håller på med ett moment om skräck, så jag pratade om att bli levande begravd och sådana saker. Och saker man kan vara rädd för. Och sen skrev jag upp dem på tavlan.
Okej. Okay. Men det är roligt, bara för att du säger att du blev kvittrig,
ja,
så känner jag mig liksom sugen på att besöka min skola.
Mm.
Vi har inte riktigt touchat med det förutom i början där. Jag är ju pappaledig just nu.
Ja, just det. Hur är det att vara pappaledig lärare?
Ja, alltså jag tänker att vi kan spara det ämnet till nästa avsnitt.
Ja.
För det kanske går att utvinna lite. Ja, men precis. Och det kanske går att utvinna lite mer av det. Men jag tänkte liksom på mina nior som jag hade, som jag tyvärr då var tvungen att säga hej då till, kan man säga. Eller det var egentligen det enda som kändes jobbigt med att gå på pappaledighet, att jag överger dem, eller att de nu får en vikarie sista terminen. Även om de fick en väldigt bra vikarie, vilket jag pratar om nästa avsnitt.
Mm.
Jag tänkte på det att de ofta liksom, de märkte så tydligt, det var en väldigt liten grupp. De var bara kanske, mot slutet så var de bara 13-14 personer. För att det var en del som hade en del avhopp och sådär. De märkte så tydligt när jag var just kvittrig. Om vi nu ska använda oss av det uttrycket. Nej, men det kunde vara så stor skillnad på hur jag gick in till de lektionerna. I och med att klassen hade, alltså jag kunde påverka klassens energi mycket mer eftersom de var så få.
Mm.
Och de var himla härliga, och jag känner att jag nu kände att jag nog vill hälsa på dem ganska snart.
Mm.
Även om jag kanske väntar på lite mindre snö ändå innan jag åker de 50 minuterna ut dit.
Ja, det känns ju rimligt.
Men jag ville egentligen bara få in det med att jag är pappaledig också, så att vi kan ha det som en liten cliffhanger till nästa avsnitt. Det kanske är en av anledningarna till att jag inte har sagt så jättemycket under det här avsnittet. Jag har försökt bryta in så gott det går, men
Jag pratar ju väldigt mycket när jag får dricka lite vin.
Ja, men faktiskt, du jobbar ju också, så att du har ju ett större existensberättigande än vad jag har. Jag tar ju bara hand om min dotter.
Ja,
nästa generation.
Ja, eller hur? Det var ju poängen med det. Liksom. Då hade du lika gärna kunnat bara sitta och styra in i vägen.
Ja.
Ja, nej, men precis. Nästa gång så tänker vi att Björn ska få ta lite mer plats kanske.
Precis. Då ska jag bara prata om min pappa. Nej, så tråkigt ska vi inte ha det. Men det är ett ämne. Och vi kommer hitta på fler ämnen. Men vi är i alla fall glada att vara tillbaka. Det tog ett tag, faktiskt. Men nu
tänker vi att
det där kommer låta dåligt i ljudmixen. Men,
du kan lägga in en specialeffekt.
Ja, just det. Okay. Så får jag lite mer jobb också, det är bra. Men nu är vi tillbaka, och förhoppningsvis så ska vi bli lite mer regelbundna i och med att du är ledig på flera fredagar, och min dotter har en fantastisk mormor som brukar plocka upp henne på fredagar, så att det i kombination kan bli magi.
Faktiskt.
Poddmagi. Poddmagi. Vi tackar för oss för den här veckan. Hoppas att ni har tyckt det var roligt att lyssna, fastän vi blev lite sluddriga på slutet.
Det är ändå fredag.
Och fnissiga i Josefinas fall. Och vi hörs.
Det gör vi.
Tack för den här veckan.